Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Vi har ju fått någon sorts stående grej i våra kommentarer.
Aha.
För vi pratar ju alltid lite om ditt och datt innan vi börjar prata om maten.
Ja.
Ja, och i vår podd så finns det ju liksom två olika läger. Det finns de som tycker typ att vi egentligen skulle kunna skippa och prata om mat.
Mm.
Och bara prata om livet och liksom observationer och pappaliv och sånt. Det finns ett läger som tycker att vi bara ska prata om sånt. Sen finns det ett läger som tycker att vi bara ska vara matnördar rakt igenom egentligen.
Mm.
Och då har jag märkt nu, senaste veckorna så är det någon som kommenterar, på varje post så kommenterar han hur långt in i avsnittet som vi börjar prata om rätten.
Ja, men det är smart. Det
helt jag... torrt och så här, en torr observation bara så här. Receptet börjar 40 minuter och 21 sekunder in i avsnittet. Som en liten hänvisning till dem som antingen då bara vill lyssna på snacket eller de som bara vill snacka om maten.
Jag tycker eller det är på maten. Lite härligt.
Även fast det är lite härligt, aggressivt. Det finns något lite passivt aggressivt i det. Vad menar han? Det är lite enigmatiskt där. Vem är det som gör det här?
Ja.
Och vad tycker han att det är bra eller dåligt? Det vet man inte.
Nej, det är det som är frågan. Men jag kan ändå uppskatta lite av handlingskraft. Jag har inte orkat mäta det, så att säga. Och om det är någon... alltså jag tror så här, jag tror det finns väldigt få som bara vill lyssna på något recept. Så är det.
Ja, jag tror också det. Men jag tycker det är spännande. Jag hoppas att han ska fortsätta. Och om du lyssnar, vilket jag gissar att du gör, så får du gärna ge dig till känna och berätta vad du menar. Om du tycker att det här är dåligt eller bra att det börjar sent in.
Ja. Det välkomnar vi, för jag kommer också efterlysa en till sak nu för våra lyssnare och följare. Det är så här att det här är en blandning av mat och livet. Nej, men Alex Schulman, den store författaren och tänkaren, som är så smart och bra på många sätt, genomtänkt kille.
Ja, du behöver inte liksom, du behöver inte,
han har
du behöver inte halsa parken. Du behöver inte halsa Schulman-kuk här. Han är jättebra.
Han har örat mot marken. Han vet vad som det snackas om. Han har koll.
Mm. Ja.
Ja. Och då har han nu lagt ut för några veckor sedan och pratat om podden också. Om en grej som jag tycker är totalt off. Som jag aldrig varit med om tidigare, men sämre spaning. Han hävdar att alla korvställen döper, de har liksom så här varmkorv, chorizo och så står det kabanossen i bestämd form.
Va?
För jag har aldrig förstått varför man säger jag tar kabanossen.
Aldrig hört.
Man säger ju så här, jag tar en varmkorv. Men när man tar kabanossen, då tar man den i bestämd form, singularis. Vilket är helt obegripligt.
Vadå, vem säger det?
Kabanossen.
Jag tar kabanossen.
Vilket inte stämmer överhuvudtaget. Förstår du med?
Okay.
De pratar, ja, så här, han tycker som att det borde heta chorizon, kabanossen, så.
Ja.
Och jag har liksom tänkt på det här för att jag tycker det är så dålig spaning, för det stämmer bara inte. Alltså varför har kabanossen den här särställningen bland korvar?
Nej, liksom... det hade varit en väldigt bra spaning om han har varit sann.
Ja, och den är, och ibland tycker jag så här, en spaning behöver inte vara helt sann om det känns som att det är sant. Men det här är intressant och det känns inte som att det är sant. Så jag kollade var han bor.
Ja.
Och så googlade jag upp alla korvställen, alla som ställer korv inom en radie av 1 kilometer från hans hem.
Åh jävlar, vilket gräv. Underbart.
Ja. Och jag kollade igenom allas menyer. Och bara, ingen, alla, många har kabanoss, men det står kabanoss som det ska stå. Mm. Det finns ett ställe som det står kabanossen på.
Mm.
Och det är NK-korv. Jävla typiskt att det är just det.
Ah. Där, och det är det enda stället?
Det enda stället han äter korv på, såklart.
Mm.
Att han, det är där han rör sig. Och då har han en sanning om att alla skriver kabanossen. Men jag fortfarande då, oavsett vill jag Jag kan ju ha fel här. Alltså, men jag har ändå gjort Lisa research, måste jag ändå säga.
Ja.
Och jag vill då att lyssnare och följare hittar det ställen där kabanossen har en särställning. Där de får stå i bestämd form, när de andra korvarna står i obestämd form.
Ja, bra. Bra. Mycket så bra.
Det är en efterlysning. Jag vill ta fram underlag och sen sänka spaningen.
Oh, kul. Ja. Alltså, nu blev jag sugen på att ha Alex som gäst igen. Jag tycker det är mysigt.
Ja, ja, det kan vi ha.
Ska vi bjuda in honom och prata om kabanossen?
Ja, det kan vi göra. Absolut.
Ja, ja, jag tycker det var kul. Det här är liksom en ljudlig inbjudan. En offentlig inbjudan.
Ja, med armbågen ändå, va?
Ja, kom hit och försvara dig.
Ja. Vi säger väl hej och varmt välkomna till avsnitt 80 av Recept Hack.
80, jämn siffra. Det känns stort på något sätt. Det känns bra.
80 är bra. Hur mår du?
Ja, men jag mår ganska bra. Jag har ju som jag tjatat om vit månad. Det gör att jag känner mig väldigt frisk och bra och stark och pigg. Men också en lätt liksom hinna av uttråkning ligger över mig.
Mm, det skulle jag göra. Det är bra. Ja, mår jag bra? Mm,
det gillar du, va? Sjuka jävel. Mm. Men jag igår bara var en sån jävla prövning, för jag gjorde den här ribolitan som du pratade om. Jag blev helt besatt av att testa den.
Ja.
Och köpte alla ingredienser och handlade. Och det är mysigt att handla ingredienser till den också. Det känns som att man köper mycket olika härliga, göttiga saker som ska gifta sig. Liksom. Och det var fredag och jag mådde bra och jag också, stora barnen åkte till sin mamma, så det är lite så här kvalitetstid för mig och Lisa liksom. Vi lägger Viggo tidigt och ska äta middag liksom. Och jag gör den här ribolitan och står i köket och lyssnar på musik och mår bra. Men jag får inte dricka rödpanka det här. Det är ju för fan. Vad är det för liv alltså?
Nej, men alltså de doftar, alltså att liksom så här, hålla på med den här liksom, att bryna pancettan och göra liksom soppan och så här, allting i det. Allt som doftar är ju bara ett rödvin. Som...
Och också att hälla i det här torra, kalla, vita vinet som man hade i kylen, men inte liksom ta en liten snippet av det medan man lagar. Det var karaktärsprövande, kan jag säga.
Ja, men du, ribolitan har verkligen varit en... Det känns som att det kan bli en ny favorit i podden. Det är många som lagat den och skriver om den.
Ja, men det var faktiskt över förväntan. Jag tänker så här, ja men okej, det är, alltså, hur gott kan det vara? Det är en soffritto, det är liksom, det är en köttfärssås med bröd, eller en köttfärssås utan kött med bröd i typ. Men,
och massa vita bönor.
Ja, och vita bönor. Men faktum är att det var faktiskt en helt unik smakupplevelse, måste jag ändå säga. Det hände något med den. Det hände något med den. Det händer något
jag tror mycket att göra med
bönpastan.
Ja, när man liksom mixar bönorna och får den som grund i den.
Ja. Alltså då mådde jag inte dåligt när jag liksom slevade i den här vita pastan. Det är någonting som jag aldrig har gjort förut. Och jag kände så här, det är trolleri. Att det reder soppan nästan som grädde, fast ändå inte grädde. Åh, jag mådde så bra. Och det blev så
känner man känner sig real. Man känner sig som en liksom italiensk gumma som har liksom så här gjort det här i generationer. Man känner att man lagar mat på riktigt.
Ja, och också sen då när man lägger brödtäcket och det blir golden och man tar ut den. Och det bara ryker ur grytan och bara, vem är jag? Har jag gjort det här?
Ja, exakt.
Nej, det var
det är jävligt här.
Otroligt satisfying och det blev så jävla gott.
Nej, fan vad kul. Jag har haft lite tuffare dygn här. Jag har haft en liten insjuknande, kan man säga.
Mm.
Jag har haft en liten matförgiftning.
Mm. Vill du berätta lite om den?
Nej, men jag behöver inte berätta så mycket mer än att det är inte kul för folk att höra. Om alla förstår vad det innebär.
Nej, men
däremot så har jag tappat 3 kilo på 1 dygn. Och det är inte vad jag behöver, kan jag säga. Jag är som en jävla urlakat skelett.
Vadå, mår inte du bra av sånt?
Ja, men 3 kilo på 1 dygn, alltså jag ska inte, man mår inte bra av det, man blir helt slut.
Ja.
Men vad fan.
Det är som den här, det är nästan som den här 4-dagars-dieten som är på modet nu, som jag hörde att Filip och Fredrik hade testat. Det verkar ju fruktansvärt svårt.
Ja, nej, men det behöver man inte göra. Men på tal om magsjuka och sådär, så var jag, vet du, var för en månad sedan på öppna förskolan med ungen. Och sen så vet du det, så var det gick ju någon typ av så här, alla var magsjuka under den i höstas någon gång. Så kom det in olika föräldrar och hon föreståndaren på den öppna förskolan frågade så här, hur läget är? Nej, vi har varit sjuka så här, och vi har varit magsjuka. Och varenda gång som någon ny förälder kom in och sa att man varit magsjuk och så här, så var den här föreståndarens första fråga, sa hon så här, ja, var det båda ändar? Var det båda ändarna?
Fan, vilken onödig fråga.
Ja, men så jävla otroligt intimt också. Ja. Eller så här, det är så jävla så här, vad spelar det för roll?
Let's not go there.
Hon var så otroligt otroligt intresserad av vilka ändar det hade kommit ut ur.
Ja, men det där är folk är lite i regel besatta av det där att veta, är det bara one way eller är det båda liksom. Mm. Det är information som inte behövs, kan jag känna. Är man magsjuk så är man magsjuk, det spelar mindre roll.
Ja. Nej, men vilken lättnad det är när man känner att kroppen är klar. Kroppen är klar och nu är man liksom redo igen. Ja. Det är liksom en frihetskänsla som sällan har känt.
Ja, men får du i dig något nu då, eller?
Ja, jag är hemma hos min mamma. Mm. Och jag dricker bravojuice som hon har hemma i lass.
Åh, gott. Vad är det för smak?
Det är mandarin och apelsin.
Mm. Det är den kända, det är den kända juicen. Det är den kända korvkomplementet.
Mm. Om det är någon som har missat det så är det alltså det är min mammas stora lifehack när det gäller mat. Det är att doppa varm korv i bravojuice. Det vet alla om, tror jag.
Ja.
Jag funderar på att hylla henne och göra en sån sen här eftermiddag.
Ja. Men bara stanna lite på juice. Jag har också konstaterat att man har ju slutat dricka juice på morgnarna för att man inser ju som vuxen att det är inte hållbart att dra i sig liksom 7 sockerbitar till frukosten.
Nej.
Men mina barn får fortfarande dricka juice för att det är liksom enda sättet att motivera dem att komma upp på morgnarna.
Ja.
Och ja. Då har vi ju äppeljuice, alltså kylskåpskall äppeljuice. Ibland så bara tar jag ett återfall och bara sveper ett stort jävla glas äppeljuice, det första jag gör på morgnarna. Och fy fan vad det är gott. Det finns inget bättre än juice. Det knäcker cola, det knäcker allt. Speciellt om man har någon lite premiumjuice. Så här. Det finns någon, jag vet inte vilket märke det är, men det är så här långsmala plastflaskor, lite premiumjuice. Jag tror att det är God Morgon eller Bravo som har en premiumjuice som är så här äpple och fläder. Äpple och fläder.
Aha.
Alltså det är så mycket. Fy fan, vad vackert det är alltså.
Nej, juice är fint. Alltså.
Mm.
Men vi ska ju inte prata juice hela avsnittet. Nej, men däremot inte, ja. Så ska vi prata om en rätt. Och den här veckan så ska vi prata om gyozas.
Just det.
Det är ju jävla gott. Gyoza med vingar kan man kalla.
Vad kommer det, vingar?
Vingarna, det är att få extra krisp. Det är därför man gör det.
Ja, det låter ju spännande. Mm. Hur får man det krispet då? Hur får man de vingarna?
Nej, men man alltså gyoza och dumplings, det är typ samma sak.
Ja.
Jo.
Ja.
Men dumplings är kinesiskt och gyoza är japanskt. Och japanerna, de jobbar mycket mer med textur än vad kineserna gör när det kommer till dumplings. Mm. Alltså det är inte så viktigt. De fyller det även med någonting, men sen så tycker de textur och sås är det viktigare. Det kan jag hålla med om.
Det kan man verkligen hålla med om. Jag tycker, ibland kan det bli straight up gyoza eller vad heter det? Kinesiska såna här små degbollar. Dumplings, men det finns dim sum och sånt där.
Ja, men exakt.
Det är ibland lite degigt. Man saknar det krispet ibland.
Mm. Mm. Och där är japanerna utvecklade det vidare. Och man brukar ju steka, antingen så kan man ju liksom koka gyozas, man kan steka gyozas, men man brukar ju steka dem och sen så ha i lite vatten och sen så steamar de klara, men man får yta på dem.
Ja.
Och det gör man här också, men skillnaden är att man lägger i mjöl vattenblandning som man lägger ner i gyozan som sen får evaporera ut samtidigt som de tillagas. Och då bildas det som ett nät i botten av hela pannan. Och sen så vänder man upp och ner på den där så får man liksom, när man bryter loss dem där så ser det ut som att gyozan får vingar, helt enkelt.
Oh, det här gillar vi.
Det är vackert.
Ja.
Så att det ska vi snacka om senare. Det var ju det, något av det vackraste jag gjort, faktiskt.
Ja, jag har ju förhands tittat
lätt
lite.
Det såg, som det såg, kommer liksom imponera på vem som helst.
Ja, det såg jävligt avancerat ut.
Ja, men det är inte det. Så det är det som är så skönt.
Gött.
Men det återkommer vi ju till.
Ja, det gör vi.
Vi är den här veckan sponsrade återigen av våra goda vänner på Pilsner Urquell.
Flytande bärnstenen.
Mm. Ölet som kommer från Pilsen i Tjeckien.
Mm. Det är världens första pilsner.
Det vet vi alla om.
Ja, det bryggdes första gången 1842. Sen dess så bryggs det med samma ingredienser och metoder.
Det är det som är skillnaden. Ja. Alla andra ölmärken har, du vet, så här, om de har vad som helst. Så ja. Har de liksom bryggerier i olika länder. Ja. Alltså vattnet smakar olika på olika platser.
Så är det. Det är också så att det som kännetecknar pilsner är ju också... att dels är det gyllene färg.
Jajamän.
Men det är också skummet. Mm. Skummet är viktigt. Vitt och krämigt skum som balanserar smaken. Skummet är viktigt för den här ölen. Dels för smaken, men också... fyller skummet funktion av att hålla ölen kall.
Exakt.
Och kolsyrad till sista klunken.
Och det här är ju någonting när man går till en, liksom en ställe ja. Som har pilsnerurkuell. Så ja. Har de alltid en pilsnerurkuell certifierad tapster.
Mm.
Som genomgår liksom en... ja, de är en ölmästare kan man säga. Ja. De genomgår en 4-dags utbildning där de lär sig allt om ölet och just det här liksom hur man hanterar och häller upp och allting.
Mm.
Och det här, de har ju en guide också hur man ska hälla upp. Det här är ju någonting som vi pratar mycket om.
Ska vi gå igenom den?
Men det tål att upprepas.
Mm. Nummer 1 då, skölj alltid glaset innan upphällning. 2, håll glaset i en 45-gradig vinkel när du häller upp första hälften av ölen.
Sen upp i 90 grader.
Rätar upp glaset, häller ölen i mitten av glaset för att få en fin skumkrona. Och hur tjock ska skumkronan vara, Niklas?
Ja, men 3 fingrar typ.
Exakt. Pilsner Urquell lanserar inom kort en, som vi brukar säga, kortburk på 33 centiliter. Mm. När du dricker pilsner Urquell så vet du så här, ja, det här är originalet.
Mm. Man måste också vara över 20 år och alkohol är beroendeframkallande och för guds skull, drick med måttfullhet.
Klart. Tack, Pilsner Urquell.
Tack. Jag börjar närma mig flytt nu. Jag ska ju för första gången i mitt vuxna liv flytta till ett hus.
Ja.
Vi har ju köpt radhus.
Ja, men det känns som du ska göra den första, alltså så här, riktiga flytten.
Ja.
Förstår vad jag menar.
Ja, på något sätt så är det väl... Man har ju hattat runt mellan olika lägenheter i 20 års tid. Och visst, man har liksom... Man kanske har renoverat något och satt in något nytt kök någonstans. Och liksom lite... Kanske mindre omfattande grejer. Men nu så har vi köpt ett radhus där vi ju ska lägga om alla golv och måla om hela skiten och du vet, riva väggar och grejer. Och det växer och växer och växer. På ett sätt som jag såklart kunde förutspå men inte kunde riktigt mentalt förbereda mig på ändå. Så att jag har ju kontakt med massa snickare och en del grejer har jag tänkt att jag skulle göra själv. Det inser jag att jag inte kommer kunna göra. Och jag,
för att du inte har kunskap?
Men för att jag kan ju för fan ingenting om sånt här. Jag är ju så jävla... Jag har pratat om det förut, men jag kan inte ens liksom sätta upp en tavla utan att väggen går sönder och tavlan blir sned. Och svär och pluggar och skruvar. Jag fuskar, jag sätter silvertejp runt pluggar för att hålet har blivit för stort. Jag sätter in tändstickor i pluggen, jag sätter upp det och det blir ändå snett. Och liksom, jag har någon minnesbild av en gång när jag skulle sätta upp en hylla i liksom min förra lägenhet, eller vad fan det nu var. Jag skulle bara sätta upp en enkel hylla ovanför barnens säng. Och jag stod med skidglasögon och en lånad slagborr, bara för att det var hård cement liksom. Och bara hela hålet bara faller isär. Det bara rinner ut pulver, det blir bara större och större. Ingen plugg funkar. Jag sätter upp hyllan, fuskar med pluggarna och plötsligt så hör jag bara ett brak och hyllan ramlar ner när barnen är där inne och leker. Och jag känner så här, jag kunde ha dödat mina barn med min inkompetens.
Ja, det vore inte toppen.
Nej. Så jag kände så här, jag kan inte göra en sån här sak själv. Jag måste lägga ut allt på, jag måste ta hjälp med allt. Och det, jag känner mig så fruktansvärt liksom omanlig. Alltså...
Men känner du också underlägsen när du ska prata med dem som du ska anlita för att du inte kan liksom språket överhuvudtaget?
Ja, men absolut. Alltså du vet, vi ska lägga in nytt golv och det behövs luftspalter under golvet för att det är källargolv och sånt kan jag ingenting om. Så bara, då måste du ha en ventilationstrumma så du får från och in luft under ett golv. Ska ventilera under ett golv, hur fan gör man det liksom? Ja, men då måste du köpa en platonmatta. En platonmatta? Ja, du vet. Så jag är inne och kollar på så här, och så det börjar kostnaderna bara skenar. Häromdagen så blev jag ombedd att säga, ja, men du behöver mäta då ytorna så vi vet hur mycket färg vi ska beställa. Och så bara, okej, jag ska mäta. Så jag försöker få tillgång till det här huset då, så att jag ska komma ut och mäta. Så hur fan ska jag kunna mäta tak och golv och väggar? Jag kan inte ens liksom hjälpa min son med femmans matteläxa. Så det måste jag också ha hjälpt med. Och sen så gick jag då till en granne som är otroligt vänlig och lät mig kolla hur de har gjort. För de har också gjort om källaren. Så kommer in till honom, en underbart trevlig person som jag ser fram emot att bli granne med liksom. Men så visar han mig källan och golvet och allting och bara, ja men jag gjorde det här själv, va? Jag bara, har du någon, eller för jag frågade så här, kan du tipsa om någon? Ja. Han bara, ja men jag gjorde det här själv. Jag bara, gjorde det här själv? Han bara, ja men jag kollade på YouTube, va? Och sen är det ju kul att hålla på, man lär sig under vägen, och det var så snyggt gjort, det var perfekt gjort.
Ja.
Du vet, med ventiler och in- och frånluft och grejer och tv-apparater som är slickade upp på väggarna utan några sladdar eller någonting, infrästa kablar, du vet.
Oj.
Då känner jag bara så här, varför, hur har jag kunnat bli så här jävla inkompetent att jag inte kan sånt här?
Alltså var någonstans missade man allt det här? Ja. Alltså det är det man undrar också, känner jag. Alltså det är det. För den här mannen, han var inte så mycket äldre än du, eller?
Nej.
Alltså det var inte säkert, en
60-årig gubbe. Nej, de... säkert yngre. Ja. Ung och fräsch och kunnig.
Den äldre generationen fick det där. Ja, det är vad jobbigt.
Ja, och
han var inte byggare då? Han var inte själv, han jobbade inte som byggare och sådär?
Nej. Nej, nej. Alltså, så här, nej. Han kan kolla på YouTube och sen utifrån det lägga en lufthinna under ett golv och lägga golv. Alltså förstår du? Det är, och då kände jag mig bara så här, det blir så, jag blir så smärtsamt medveten om min egen inkompetens och jag skäms. Och sen så samma kväll så åkte jag och kollade på någon sorts förhandsvisning av den här nya serien The Last of Us.
Mm.
Den här otroligt bra. Alltså det är ju,
vad är det? Last of Us,
ja, men det är ju en zombieserie, eller det är kanske lite slarvigt att kalla det. Jag tycker inte att det känns som en klassisk så här zombieserie. Den är så mycket mer liksom. Men den är baserad på ett tv-spel. Så det är en konvertering från tv-spel till tv-serie, vilket känns som, det är ett koncept som inte har funkat hittills liksom.
Nej, men det känns som det finns potential. Det kan bli verkligen någonting som kommer bli stort.
Ja, men och den infriade alla förväntningar, var så jävla bra. Och där är det ju en pappa då som bor ensam med sin dotter, och det kommer en zombieapokalyps, men inte en zombie av att så här, du vet, någon har blivit smittad av något monster eller så, utan det handlar ju om, det är lite verklighets, det är lite nära verkligheten typ, att det finns en möjlighet i framtiden att svampar skulle kunna ta över människan liksom. För att när temperaturerna på jorden höjs, då höjs också temperaturen för där svampar kan överleva. Och då skulle de svampar kan typ, nu pratar jag ur arslet här för jag vet inte exakt siffrorna, men svampar kan överleva i 34 grader Celsius eller vad det är. Om de överlever de kan inte överleva i varmare. Därför kan de inte ta sig in i människokroppen typ. Men nu kommer det komma en massa nördar här och säga att jag har fel, men så här uppfattade jag det. Men om med temperaturhöjningar på jorden så kommer svamparna anpassa sig till högre temperaturer, vilket innebär att de också skulle kunna liksom ta sig in i människor. För de kan redan ta sig in i myror. Det finns myror som har blivit övertagna av svampar som växer in i myrorna och tar sig in i deras hjärna och gör myrorna till någon sorts svampzombies. Det har hänt med myror redan.
Ja. Och det här
händer i The Last of Us, att plötsligt så kan en svamp ta sig in i människan och gör människan till en zombie. Och den här pappan lever ensam med sin dotter. Han är en hantverkare liksom, lite så här ruffig, men han har en väldigt fin relation med sin dotter, och plötsligt så kommer liksom, börjar man märka att det händer något konstigt i grannskapet. Det åker stridsflygplan över himlen. Man hör sirener nere i stan, man ser grannar börja bete sig konstigt, och plötsligt så ser hon sin grannes hund bara stå och gny liksom, och titta på sin husse och bara, vad fan är det som händer? Och sen visar det sig att alla har blivit zombies, och det blir kaos på gatorna, och pappan tar sin dotter och drar liksom. Och det är sånt jävla knas, men han är så fruktansvärt liksom kompetent och stark och modig. Och då blev det bara så här, kände så här, hur länge skulle jag överleva? Med den här fruktansvärda inkompetensen jag besitter?
Så inom en kort period, i några timmar i ett liv, har du träffat en otroligt händig man i Hökarängen.
Ja.
Du har sett en handlingskraftig man i apokalypsfilm.
Ja.
Och så inser du att du kan ingenting.
Jag kan ingenting. Jag kommer dö på 3,7 sekunder om något sånt skit händer.
Det jobbiga är ju, alltså jag förstår ju hur jobbigt det är med allt det här med manuella projektlederiet, med att fixa med allt, med nya hantverkare och allting som ska fixas med nya huset.
Ja.
Men utifrån, alltså även om jag är nära dig, så känner jag ju ändå en liten glädje över att du har det ganska jobbigt för det här. Och jag förstår att, hade jag varit jag hade fan bytt ihop av det här. Men det är ändå lite kul. Att det,
ja, men jag förstår att det. Skönt att sitta i soffan och bara luta sig bak och titta på.
Ja, ja, men det är ju det. Det är så hemskt. Men jag fattar verkligen hur vi skulle ta in en målare en gång. Jag fick panik för att vi skulle liksom bestämma tid bara. Mm. Och jag skulle köpa färg med rätt nummer och skit.
Det är men det är sånt. Gjort. Det är sånt. Ja, visst.
Så att jag känner med dig, men jag mår också lite bra.
Ja, men jag kan unna dig det. Jag tycker du kan ha det. Sit back and enjoy. Det kommer vara en resa de här närmaste månaderna när vi ska göra det här. Men alltså, nu har jag ju tagit hjälp med precis allt.
Mm.
Alltså, det är så många olika personer nu som jag har kontakt med som ska hjälpa mig. Så att det är under kontroll. Jag har hittat skitbra folk. Liksom. Men,
ja, men då.
Det är fortfarande smärtsamt också att så här, jag kommer behöva hjälp in i det sista. Det är inte så att så här, men nu gör jag resten själv. Utan nej. Nej. Hela vägen in i kaklet kommer jag behöva hjälp.
Men du, på tal om, du sa att man ska berätta det här av experter när du kommer till svampgrejen där. Du, satan vad vi har blivit rättade på Instagram, du och jag.
Ja, jag såg det. Jag såg det.
Parmesanskalken där. Det är alltså inte vax. Vi vet det nu. Det vet vi.
Ja, det vet vi. Tack.
Vi ska inte säga det ännu mer.
Nej.
Ja, det är kul ibland att man bara tänker så någonting, så är det väl, och så säger man det och sen så blir det som en sanning.
Ja, det är mitt fel. Det är mitt fel.
Jo, men det är inte så att jag säger emot.
Nej, men alltså det är ju någonting annorlunda. Det smakar ju inte likadant som osten inne i parmesanen.
Det var till och med någon som skickade någon artikel på att how to grill parmesan cheese rinds. Alltså man använder, att de till, liksom, gör det som ett snack. Alltså ta själva skalken.
Oj.
Ja, det behöver man inte göra.
Nej, det känns onödigt. Däremot så kändes det ju... Alltså jag tänkte på det igår när jag la in en skalk i ribolitan. Att man mår ju fortfarande bra. Och ännu bättre nu när jag vet att det är helt safe.
Ja, men exakt. Så det känns skönt. Då vet vi om det.
Ja. Men jag ville bara liksom fortsätta på det här inkompetent pappaspåret. En liten kort passus bara. Vi hade ett långt jullov liksom, med mycket såna här hemska aktiviteter som man ändå gör för sina barns skull fast man inte själv vill. Och det är ju bland annat då liksom Gröna Lund, Winter Wonderland. Alltså Grönan är jobbigt redan som det är på sommaren. Det är så jävla mycket folk och så jävla långa köer och bara hysteriskt och pengarna bara flyger iväg.
Ja, så är det.
Och så gör man fast i 10 minus. Du kan ju bara föreställa dig.
Mm. Nej, jag
att stå liksom huttra i kön till kvasten i 40 minuter i 10 minus. Alltså vad är det ens? Jag förstår att Grönan behöver täcka upp kostnader nu efter pandemin liksom. Och det är ju smart. De måste ju tjäna hur mycket pengar som helst på att kunna öppet året runt. Det är fantastiskt för dem. Men för oss föräldrar, har vi föräldrar sanktionerat att de ska få vara öppet? Nej, det har vi inte.
Men hur når det barnen? Det är det som är problemet. Att det är öppet. Gör de direkt reklam till barnen?
Ja, men de sprayar ju stan med någon sorts vintersagolandskap, affischer. Liksom på tunnelbanor så att barnen, det undgår inget barn att det är öppet. Och det ser ju helt fantastiskt ut. Det ser ju ut som liksom Nordpolen. Ja. Så kommer man dit så är det så här isregn och grått. Det ser ut som liksom Stalingrad. Och där springer man runt och så ska man äta så här, sockervadd fast med vantar så blir kladd överallt.
för panik.
Men snart är du där också. Nästa vinter kommer Harry vilja gå på det där.
För fan. Kladdiga vantar. Det är fan någonting äckligaste jag kan tänka mig. Sockervaddiga vantar som man ska...
Nej, men det är hemskt. Men sen så var vi också på Tekniska museet då, som är ändå mitt favoritmuseum, för det är ändå kul för barnen. Och det är nästan lite kul för en vuxen också, för det är mycket gadgets och roliga experiment och grejer. Men det var ju så jävla mycket folk. Och bland annat då ska man ju äta lunch där, för det finns ju bara ett lunchställe liksom. Mm. Och då är det liksom en 40 minuter kö in i matsalen. Det går långsamt. Och man står där med en tvååring som ju inte heller förstår kökonceptet. Liksom. Alltså 40 minuter för Viggo är ju en evighet att bara stå och vänta. Liksom.
Ja, gud.
Ja, så att jag och Lisa fick turas om och liksom gå tillbaka till museet och hålla en plats i kön. Och det är helt hysteriskt den här kön. Bakom mig står en unge och bara alltså hostar som att den är liksom gravt covid-sjuk. Ja. Och liksom hostar rakt ut. Framför mig står en stor familj och tjafsar om vad de ska äta. Och det går så långsamt. Och jag känner hur liksom paniken börjar krypa sig på. Och jag börjar känna så här, det här är 45 minuter av mitt liv som aldrig kommer tillbaks. Och jag bara undrar vad jag gör med mitt liv. Liksom. Mm. Och då finns ju den här kategorin av papper som vi har pratat om förut. Framförallt pappor.
Ja, okay.
Och det är ju pappor som ska briljera med sin kompetens i parker, på tunnelbanor, på bussar. Briljera med sin kompetens som pappa genom att prata högt med sina barn så att föräldrarna runt omkring ska förstå hur bra de är.
Mm, ja,
hur
absolut.
Engagerade de är. Ja. Och ja, men du vet så här, om du står i en klätterställning och liksom, du och jag är ju såna hemska AirPods-pappor som liksom zonar ut och bara inte pratar med folk. Men det finns ju de som är i parken för att söka kontakt.
Ja.
Och jag har pratat om exempel i parken liksom att man så här, ett barn kanske säger jag vill gå och köpa en läsk och så bara, svarar man sitt barn. Man kan ju svara sitt barn i vanlig samtalston på så här, men vi ska inte dricka läsk nu. Det är ju inte lördag eller det är inte läge för det. Men då är det så här, nej, vill du dricka läsk? Vi har ju sagt inget socker på vardagar, eller hur? Eller hur, Jannis? Ja. Du vet så här, och så ska man då förvänta sig då att man ska reagera på det där och liksom, aj, vad bra.
Att man ska liksom ge en jakande blick och en noddande, eller man ska liksom säga, bra där. Ska man som
ja, och kanske börja en konversation. Framförallt handlar det om att visa hur duktig pappa man är. Mm. Och det är ju så otroligt irriterande.
Ja,
och här var nästan lite samma kategori, men ändå något annat. Liksom. Men när vi då står i den här kön på Tekniska museet, så har vi stått där i 40 minuter, och det är inte ens nära att komma fram än. Liksom. Då kommer det, man ser det är kaos i matsalen också. Man ser det här kommer inte vara en härlig måltid. Det är liksom kaos där inne. Alltså ljudnivån är på en... Det är sånt kaos. Och då kommer då en pappa ut med sina två barn och går förbi kön där vi står. Mm. Och säger han högt: så, nu var lunchen avklarad. Herregud vad skönt. Nu kan vi bara gå och leka igen. Och säger det så att hela kön hör.
Så jag ska rub it in your face. Liksom,
ja, men alltså, har du hört något värre?
Ja, men vilken jävla... Vilken idiot.
Nej, men alltså, jag var så nära att bara gå ut och liksom yxsparka honom i huvudet. För att jag blev så provocerad av det beteendet. För det var verkligen medvetet högt för att jävlas med oss andra. Hur kan man vara så ondskefull?
Alltså, jag förstår. Han måste... Ja, det är... som pappa där känt med alla andra föräldrar som står där och trycker. Och man hade liksom bara liksom varit, man har varit ödmjuk i det och liksom bara smyget ut och bara så här, okej, jag vet vad de här personerna går igenom nu.
Ja, nej. None forgive action, som vi brukar säga.
Nej, den där jäveln ska ner.
Ja, men nu känner jag att jag måste också släppa det, för jag har tänkt på det här var ändå julas. Jag har tänkt på det. Jag tänker fortfarande på det. Och jag går och tänker på vad jag borde ha sagt.
Ja.
Men jag kommer inte på något slagfärdigt just då.
Nej, det är svårt att komma på någonting. Det är svårt. Alltså, du är ännu värre person som du konfronterar honom. Då är man ju helt sjuk.
Ja. Ja, precis. Ja, nej, men det är, man får bara låta det vara, men det är fruktansvärt provocerande. Uff. Ja, vi släpper det nu.
Veckans rätt.
Yes.
Nu är det dags. För gyoza med vingar.
Ja.
Kan också kallas, såhär, man googlar på det och kollar på YouTube, såhär, så är det liksom såhär, gyoza with skirts, som en kjol liksom.
Mm.
Men jag tycker om ni inte liksom redan är på vår Instagram och ser hur det ser ut, så kan ni bara googla det så ni får en bild av det. För det är lite svårtytt om man bara pratar om det, kan jag tycka. Men in på vår Instagram och se, får ni se hur det ser ut. Det är vackert. Och jag är ju inte en sån som gör egna gyoza skins, alltså degknyten, alltså de köper man ju färdiga, frysta.
Ja, det kan du göra på din älskade China Lives.
Ja du, China Livet du. Men det man behöver då för att göra den här, kan man kalla det, man kanske, det är svårt. Vi åt det som huvudrätt, vi åt liksom 12 var, jag och Maja. Man kan äta det som ett perfekt som ett snack egentligen, om man serverar liksom små grejer inför en middag, så kan man äta 2-3 stycken sådana där då. Det är också fint. Men vi gjorde det som huvudrätt i alla fall. Men det man behöver, det är fläskfärs, shiitake-svamp, man behöver grönkål, man behöver ingefära och vitlök. Och sen behöver man japansk soja och sesamolja.
Mm.
Och purjolök. Det är liksom fyllningen till gyozan.
Mm,
sen behöver man gyozadegen. Och sen så behöver man då den här mjölblandningen som man gör själva skinnet av. Det är vatten, majsena och vetemjöl igen. Ja, och sen så gjorde jag två såser till det här. En krämig gjorde jag. En liksom en vad ska man säga, en majonnäsbaserad. Som jag hade rostade sesamfrön och vitlök och sesamolja och honung och risvinäger och grejer i. Sen hade jag en
Helvete, vad gott!
En tunn dipp som var bara liksom med soja och sesamolja och risvinäger. Ja. Men det är de sakerna man behöver och då man ska, när man ska göra det här. Så det man börjar med helt enkelt, det är att man börjar med själva smeten. Och här kan man ju då, det ska vara svamp och purjolök och vitlök och den här kålen, grönkålen i. Grönkål är inte liksom det som man brukar ha i. Man brukar ha i så här savojkål typ. Men jag kände grönkål var lite kul. Men man kan ju bara blanda i svampen och allting och löken och kålen och själva så här rått i smeten. Men eftersom det är så pass kort tillagningstid så här, så hinner inte liksom smakerna komma ut ur grönsakerna in i färsen.
Nej.
Så att jag steker allting först. Alltså allt utom själva färsen. Så att man får ut alla smaker ordentligt.
Smart.
Så att jag steker dem i en panna. Kål, lök och svamp. Och vitlök. Och sen så låter jag det kyla av. Efter det så skalar jag en ingefära med tesked, som du vet är bäst.
Ja.
Så man kommer åt alla skarvar ordentligt. Skrapa bort det. Och sen så river jag ner i färsen. I själva färsen så går det också i japansk soja och sesamolja. Så smakar man upp det. Och sen så blandar man i det här stekta svampen och kålen och löken. Och så ska man inte röra för mycket. Man ska liksom inte blanda dem så här helt liksom så det blir som en enhet. Det ska vara lite poröst typ. Alltså så här, det ska inte liksom vara en... Ja, du fattar. Typ man gör dumplings kan man blanda dem jättehårt. Så kan man köra in dem i kylen och låta dem vara där så länge som verkligen sätter sig. Men här ska det vara ganska löst och så här, för att det ska bli en bra textur i det när man tuggar det. Sen är det ju bara det som är kvar. Och det som är tråkigt och kul och meditativt, det är att göra själva gyozan.
Kan jag tänka mig.
Och då placerar man bara liksom sitt gyoza skin i handen. Och lägger en lagom klump av fyllning. Och så tar man vatten på fingret och så drar man runt om hela kanterna så att de kan fästa i varandra. Och sen så viker man bara på ena sidan av den här. Liksom, du förstår vad jag menar.
Ja, just
och viker
det,
på ena
det.
Sidan
ja,
och klämmer ihop med andra sidan. Och så blir det som ett härligt knyt. Det är inte så jävla viktigt hur de ser ut egentligen. Och så gör man det, och så, tills man har gjort upp all smet. Och det tar ju, jag gjorde då 24 stycken.
Ja.
Och det tog väl kanske kvart.
Åh, mysigt ändå. Då står du och lyssnar på Erik Niva och mår bra.
Ja. Ja. Och det blir ju så vackert.
Ja.
När man lägger upp dem så här.
Oj, vad proffsigt.
Det är härligt att ha gjort. Men sen så, då är det klart för att göra klart själva grejen. Nu ska det stekas. Såserna, om man är två, då kan den ena göra såserna under tiden som den andra står och gör själva knytena. Det är bara att blanda dem där. Jag kommer skriva ut det exakta recept på såserna faktiskt. Med mått och allting.
Ja, bra,
så det, då kan vi hoppa över här. Det är bara, men det är gott tycker jag att ha såser som en som är som en majonnässås och en tunn. Det tycker jag är härligt. Nästa steg då är att göra den här själva smeten som gör själva skinnet. Och det är liksom mjöl, majsstärkelse och vatten. Och jag kommer också skriva ut på Instagram. Kommer jag skriva ut de exakta måtten för att det ska bli så bra som möjligt. Men det blandar man ihop i alla fall. Och sen så sätter man pannan på liksom medelvärme. Och har lite olja. Och sen så placerar man ut sina gyozas i ett fint mönster. Som en blomma kan man säga. I pannan. För de kommer ligga där hela tiden. De ska inte röras. Och sen när det har gått kanske 5 minuter så lyfter man och kollar. Så ska du få en liten så här browning. Man ska få en liten yta. Och när du får det, då ska du sänka till låg värme. Till liksom kanske 3-4. Och det är då, när man har gjort det, det är då man häller i, istället för vanligt vatten, så häller man i den här mjölvattenblandningen.
Oj, spännande alltså.
Och när man gör det så drar man också sen på locket. Så att då stimas ju de i 5 minuter. färdiga, de här gyozaserna. Innehållet blir klart. Och när det har gått 5 minuter tar man bort locket. Och då när man tar bort locket sen, så då kommer man, då låter man fortfarande vara på låg värme. Så håller man på i kanske 10 minuter på låg värme. Så ska du bara ligga där helt stilla. Till slut så liksom försvinner mjölet liksom och vattnet, och det bildar det här nätet. Och man börjar se liksom när nätet börjar bildas under dem. Så börjar det liksom bli lite browns, lite brunt. Och sen så drar man på lite, kanske lite sesamolja på toppen på den. Så att det blir ännu mer brunt. Och sen när man börjar känna det klart, då lättar man med liksom en stekspade runt om och ser så att den liksom, så att den inte fastnar, så att den sitter löst. Man ska använda liksom en non-stick pan, alltså en typ en, ja, men en teflonpanna för det här. Och sen så lossar man den och sen så börjar man liksom bara skaka pannan så att den verkligen sitter löst. Och man ser liksom på kanterna när det börjar bli liksom en bra färg på själva vingarna, så att säga. Och sen efter det så tar man, om man känner nu är klart, då tar man ett stort fat eller en tallrik, täcker pannan och sen så vänder man upp och ner på den. Och då har man liksom hela härligheten. Det är som en jävla gift.
Oj, vad vackert. Som en jävla tartän, fast gyoza. Mm. Ja, fint.
Och det är ju supervackert. Och du ska få höra här på hur det låter när man drar sina ätpinnar på det här, de här vingarna. Och när man liksom drar bort sin första gyoza och ska äta.
Oj.
Ja, det hör ju.
Krisp finns.
Det är krisp. Och för det tycker jag behövs ofta med just gyozas.
Verkligen.
Och sen så är det bara doppa och käka. Och det känns som att man har gjort ett konstverk, att man har gjort någon jävla liksom kemisk, har varit ett labb och gjort mat.
Ja.
Fast det är ganska enkelt. Så, det var väl ganska enkelt, eller hur?
Ja, men det känns, jag blir lite orolig när jag ser det där, att det ska komma ut som en helhet och krispet och... Alltså det känns, jag kan ju inte ens göra, jag misslyckas ju alltid med mina omeletter till exempel. Jag kan aldrig vända en omelett snyggt, utan den går alltid sönder och så bara blir det äggröra istället typ. Jag tänker att det här är next level på att få det där att funka.
Ja, jag trodde också att det skulle vara svårt, för jag hade aldrig gjort det tidigare. Jag såg det här på Instagram, så jag såg någon person som gjorde det här. Och tänkte jag, fan vad vackert det var. Och så tänkte jag, jag kommer ihåg ett helvete när man ska få i den här jävla, ja... Men har man bara rätt proportioner på mjölvatten och låter det liksom dunsta bort, så blir det, alltså det blev väldigt bra liksom direkt. Och jag gjorde liksom ingenting förutom att jag stekte dem, hade i det där, lät det liksom dunsta bort och sen så blev det sådär. Så det, jag tror inte att det är så svårt. Det är viktigt att man har låg värme liksom.
Ja.
Så att det inte bränns.
Jag blir lite så här, nu när jag ser när du lagar sånt där liksom, och du får det, att det går inte sönder och fastnar inte och så. Jag upplever ganska mycket att grejer fastnar i mina pannor. Och då börjar jag fundera på så här, är det så att man måste, att jag byter ut mina pannor för sällan?
Nej, det tror jag inte. Alltså, vi fick ju liksom de här...
Alltså, jag försöker skylla på pannorna nu. Det är det jag försöker säga.
Ja, behöver inte göra det, för att jag använder den här från Varinotor, deras teflonpanna.
Ja, den precis, är liksom, den har jag också.
Ja, men du också. Och de har fick vi samtidigt ungefär. Så att jag menar, jag tror inte att det är det.
Nej, men det är något som inte riktigt funkar för mig med det där non-stick-grejen. Alltså, jag skulle kanske behöva köpa någon så här riktig jävla... Liksom bästa non-stick-pannan som någonsin har gjorts. Det kanske är varje notor. Ja. Det vet jag inte, men...
Nej, men den, jag har aldrig haft problem med den på det sättet i alla fall. Alltså, den är väldigt bra. Den är också så här... Den är ju inte rent... Den är ju lite så här gupp. Den är liksom lite gropig är den ju. Det är inte en vanlig teflonpanna, utan den har ju lite så luft. Så på tal om ditt källargolv, den har ju luftkanaler va? Under som går
luftspalter
vet du. Så att jag
måste bli bättre bara helt enkelt.
Men man kan ju bara, oavsett om man vill göra gyozas, så kan man ju, om man hatar att göra sånt här kemi, så kan man ju bara köra i vatten på exakt samma sätt och först steka dem. När de får färg i vatten, steamar de klara och äter dem. Liksom. Det blir ju gott ändå.
Ja.
Men det är ju en extra add-on att göra det här, de här vingarna.
Ja, men precis. Det är det jag har gjort någon gång när jag har gjort gyoza. Då kör jag bara så här vatten. Det har ju funkat.
Ja, det blir jättegott. Men de ser lite deppiga ut. De ser lite molokna ut av det här. Ja. När man bara steamar dem.
Du måste ha yta.
Ja, men jag har en annan. Jag ska köra senare i vår. Jag har börjat eller Maja har egentligen har börjat utforska det här med soup dumplings.
Mm.
Du vet, när det är som en jävla liksom en fond eller som en buljong i själva dumplingsen.
Ja, ja, ja. Det här brukar Lisa prata om också. Hon brukar gå och äta på något som heter mormors dumplings när hon jobbar där.
Ja,
i närheten.
De har ju det.
Och där ja, det berättar hon om en dumplingssoppa som tydligen är helt sjuk. Den vill jag pröva.
Mm. Men då gör man liksom så här, fyllningen. Man liksom gör den som en soppa. Men sen så kyler man ner den med typ gelatin.
Mm.
Och så packar man in själva gelatinklumpen i dumplingen. Och sen så steamar man dumplingen. Och sen så blir ju då, så hinner ju då...
Ah.
Den här klumpen blir soppa igen. Så när man lyfter upp den och äter den så det bara blir explosion i munnen.
Oj, kul. Ja, det måste jag prova.
Vi göra framåt. Mm. Ändå var veckans rätt. Gyozas med vingar.
Det är så härlig kontrast till Ribolita som är så här rustik och bara stökigt italienskt kök till någon sorts lite mer hantverksmässigt asiatiskt liksom kliniskt.
Ja.
Bra.
Ja, men det tycker jag är bra.
Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Alltså det här har varit en ganska tuff, jag tycker det har varit en ganska tuff vinter. Jag har kämpat lite med att hålla humöret uppe, måste jag säga. Jag tycker att varje vinter blir värre och värre liksom, ju äldre man blir också liksom, att just över jullovet har jag alltid haft problem med även innan jag fick barn liksom. Jag tycker alltid att det har varit mörkt, deppigt, trist och långt och alltså det är knappt ens kul att gå ut på krogen. Det kommer jag ihåg när man var ute på krogen mycket. Att just vinterhalvåret bara stå och frysa i någon kö. Och liksom man går mellan olika ställen och fryser kuken av sig. Och bara, det är så jävla buzzkill. Och bara, det är bara hemskt. Och det är mörkt. Och baksmällorna var fruktansvärda. Också för att det var mörkt. Och man sov tills man vaknade och det var mörkt. Ja, du vet, det är tufft. Alltså det här är ingen unik spaning. Nej. Att man mår dåligt på vintern på något sätt. Men jag utgår från mig själv och så här ligger det till. Och det tycker jag också, det har blivit, sen man fick barn är det också ännu tuffare för att det blir svårt att hitta på grejer och man vill inte gå ut i parken för det är mörkt och kallt och jobbigt och så hittar man på såna grejer, går på Tekniska museet och träffar idiotiska papper som liksom skryter om att de är klara med lunchen. Och det är jobbiga månader och det är vinterkläder och jag har haft lite svårt med liksom att hitta glädjen i tillvaron. Så jag lyssnade på en podd som jag har fått skickad till mig av vår gemensamma vän Stefan Ekengren. Som handlar om en så här lyckoguru och det här jag känner ju redan hur du börjar liksom, jag börjar se rök komma ut ur dina öron. Där handlar det om det är en intervju med en person som heter Mo Gaudot. Uttalar säkert hans namn fel, men han är en indisk immigrant i USA som var liksom, eller vet inte ens om han var det, han är indier men han är amerikan. I don't know, återigen dålig research. Jag kommer få rättelser av det här, men skitsamma. Han i alla fall, som ung så fick han är skitsmart och som ung så fick han jobb på Google och blev typ chief of Google bla 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 utvecklingsavdelning, du vet så här, typ inte själva Google sökmotor men liksom alla Googles mest så här, experiment i framkant, hur Google kan uppfinna liksom, ta oss in i framtiden så här, helt galna grejer liksom, du vet AI och allting sånt.
Han runkar till AI.
Det gör han absolut. Men det är en intervju med honom i alla fall. Och sen, han har världens bästa jobb. Han har hur mycket pengar som helst. Han är mångmiljonär flera gånger om. Och han har en fantastisk fru och två barn. Och har 30 bilar och hej och hå. Och han mår så jävla bra. Sen går hans son bort. När hans son går bort i en jätteenkel operation. Som går åt helvete när han är... Alltså sonen var väl typ 20-någonting. Och det här gör då saker med honom som får honom att ifrågasätta hela sin tillvaro. Och så här, vad är det som gör mig lycklig och hur fan ska jag ta mig ur det här? Och hej och hå. Han börjar reflektera skitmycket över hur han ska gå vidare och vad det innebär att vara lycklig och försöka göra sig själv lycklig. Han säger upp sig från Google och bara skiter i det och bestämmer sig bara för att så här, han ska utforska lycka och vad lycka är och hur man blir lycklig. Och har skrivit en bok om det som heter något så här 1 billion happy people eller någonting, tror jag. Det heter den säkert inte alls. Skitsamma. Men det har blivit lite av en rörelse liksom, att så här, han menar att man kan träna sin hjärna och vara lycklig. Genom att tänka positiva saker och hej och hå och reflektera över vad som gör en lycklig på riktigt. Och det är såklart inte prylar och dyra bilar och hus, utan det är någon sorts inre lycka och att skratta mycket och hej och hå. Jag känner att du har zonat ut, du är mentalt någon annanstans lite.
Nej, men
han menar att hjärnan är plastisk. Om du är olycklig så kan du ta dig ur det genom att tänka lyckliga tankar. Och det finns massa steg man kan ta mot det. Liksom. Och det är så här, det är för mig, jag avfärdar också sånt här. Jag tycker så här, säg det till någon som sitter fast i missbruk och bor i liksom ett jävla kiffe och har aldrig haft en bra familj eller någonting. Och liksom, det går inte bara att tänka att man ska vara lycklig så blir man lycklig. Men man kan i alla fall försöka och då kan man ta hjälp av den här Mo Gaudot. Man kan lyssna på det här avsnittet. Jag kommer länka till det.
The reality that you can feel unhappy about something in the past and the future is in itself evidence that now is okay. Because if there was a tiger trying to eat you right now, you wouldn't be thinking about losing your job in 3 weeks. Yeah. Okay? Yeah. So the truth is, every time, remind yourself that the fact that I'm thinking about past and future is itself evidence that now is fine. There is a roof on top of my head. I'm obviously not starving. Okay? You have an electronic device that allows you to listen to us. Life is okay.
Jag tycker det är fantastiskt. För mig var det jättebra. Det har hjälpt mig genom vintern det här.
På riktigt, har du gjort det?
Ja.
Men då, han säger, tänk så här. Du ska vara...
Nej, men det är bara så här små grejer som jag tänker så här. Om jag står liksom i parken och plötsligt så känner jag att det luktar bajs liksom från Viggo. Och det är iskallt och jag har glömt skötväska. Och jag känner bara så här, långt hemifrån. Vad fan ska jag göra? Jag har glömt mina vantar i bilen. Jag är alltid bara iskallt och mörkt. Och man vill bara, du vet, så här. Man går in i den mentala passlådan då. Och liksom drömmer om att dra bara.
Ja.
Men då har jag tänkt mycket på det här. Liksom att så här, så enkelt som tänk happy thoughts och var glad att du lever. Och att du har liksom en telefon och tak över huvudet. Och att, ja, jag visste ju att du skulle hata det här. Men det är inte det jag ska prata om heller. Jag ska inte prata om lycka och hur man ska göra sig själv lycklig.
Vet du vad han sa? Vet du vad han egentligen säger? Han säger så här: if you have $1 billion, you need to call your nanny and he can pick it up and he can go to the bathroom and you can take some...
Ja,
rik jävla liksom Google-indier som du lyssnar på.
Han är fantastisk, jag älskar honom. Jag vill bli bästa vän med honom. Men det var inte det jag skulle prata om, för jag vet att du inte kommer, du köper inte det här. Men i andra delen av podden så börjar han prata om AI. Han har nämligen forskat väldigt mycket om AI. Och han har skrivit en ny bok nu som heter Scary Smart, som handlar om AI. Och hur fort det går inom AI-utvecklingen. Alltså det går ju i sånt jävla tempo så att det inte är klokt. Liksom. Du ser ju bara det som är så på modet nu när folk ber så här en AI skriva en låttext med en blandning mellan Metallica och Evert Taube. Typ, så här. Ja, och så tar det en minut och bara hjulet snurrar och sen kommer en text som faktiskt är ganska on point. Liksom. Ganska on point. Jag tycker det är lite överskattat ändå. Jag bad en AI skriva så här: write a poem in the style of Bruno K. Öjer, typ. About a turtle. Mm. Ja, och då fick jag upp den så här. Halvbra. Alltså halvbra. Jag är inte blown away av AI, liksom. So far. Men jag menar att utvecklingen går så fruktansvärt snabbt. Så att inom 8 år, alltså typ 2045. Det är därför jag inte ska hålla på och prata om sådär. Ja. Jag kan ju inte komma ihåg någonting. Men inom ett x antal år så kommer AI vara typ 45 miljoner gånger smartare än människan. Ja. Alltså med det tempot som utvecklingen med AI går i nu, så är det så att om 8 år eller vad fan det nu är, så kommer man kunna jämföra liksom det är som att jämföra en fluga med Einstein. Människan är alltså flugan och AI är Einstein inom x antal år. Den kommer vara så smart så att vi fattar inte det.
Nej.
Det kommer liksom bli typ Blade Runner Total Recall känsla på jorden, liksom att datorerna kommer ta över för de är så fruktansvärt smarta. Och de är så mycket smartare än oss och de kommer börja kunna känna känslor och de kommer börja argumentera. Och om inte vi sköter det här rätt, den här kritiska tiden vi har framför oss nu, hur vi formar AI, för det är vi som formar AI. AI är liksom hela mänsklighetens barn, för att vi sköter ju AI genom att sitta på sociala medier hela tiden. Algoritmen, vi formar algoritmen. Vi formar hur AI ser på världen. Och just nu ser AI bara massa hot och hat och näthat och mörker och extremhöger och bottar och troll som bara förpestar tillvaron. Och AI tror att så här ser världen ut. Så här ska jag formas. Liksom. Jag ska bli en ond. Okay. Jag ska bli liksom härlig 2001. Jag ska bara söndra och härska. Typ. Det är det den ser nu. Ja. Sen finns det ju på nätet också en massa goda krafter. Det finns mysig matlagning och det finns liksom såhär wholesome videos och hej och hå. Men det är ändå, överlag så är det ju väldigt cyniskt på nätet liksom. Och det är det AI snappar åt sig väldigt mycket av. Och då kommer jag tänka på det så här: vad är det för AI, vad är det för algoritm som florerar i mitt flöde mest? Jo, det är matlagning. Mm. Och då tänker jag så här, då känner jag, vi är förlorade. Därför att den matlagning som dyker upp i mitt flöde nu och som jag klickar, det är sån hate, att jag hate-watchar på dålig matlagning på Instagram. Det här har vi pratat om 1000 gånger.
Ja, verkligen.
Och då kände jag bara så här, vi är så jävla förlorade. Och jag mäter det i hur matlagningen ser ut på Instagram. Om det är det här AI tror att matlagning är, då är vi rökta.
Är det här, du pratar främst om de här PT-människorna som lägger upp att de blandar pasta med Rhode Island-sås och gurka.
Oh my god alltså. Ja, men det bara dyker upp mer och mer. Det dyker upp mer, och jag har ju mig själv att skylla för att jag kan inte låta bli att kolla på det. Jag skickar det till dig hela tiden.
Ja.
Olika, det dyker upp nya hela tiden som lagar så här kebabpizza med färdigt kebabkött, färdiga pizza. Bröd och färdiga såser. Och lägger upp det som att det vore en tutorial på en helt unik rätt. Och vi har liksom sagt att vi inte ska hålla på att nämna saker. För att vi ska vara en kärleksfull podd. Men jag kan snart inte hålla tillbaks längre. Liksom.
Nej, och så finns det hon som har läsk i varenda pastarätt hon gör.
Är det...
Nej.
Ja. Något sånt där. Gud. Jag blir tokig alltså. One pot pasta, man lägger in en jävla liksom, kryddsatt crème fraîche med pasta och räker och kör in i ugnen och sen slevar runt det som att det ser ut som en jävla spya. Och så är det lite fin generisk musik. Och så, alltså algoritmen, AI har redan gått över till den mörka sidan.
Ja, det kanske
vi är förlorade.
Problemet är att de här människorna, PT-serna och Pepsi-pasta-gänget, det är ju AI-robotar allihopa. De är redan tagit över. Det är de.
Ja.
De är det.
Ja. Det är så fruktansvärt skrämmande att tänka på. Och också tänka på att hur mycket, nu låter jag som en jävla gubbe, men hur mycket tid våra barn spenderar på nätet liksom, och med TikTok och algoritmerna i algoritmernas våld. Det kan det här avsnittet heta. I algoritmernas våld. Och vart vi är på väg, och om inte någon bromsar det här och liksom ändrar riktning och skapar lite höjd och intelligens i algoritmerna och flödet, så kommer vi vara förlorade. Det kommer bli som i Idiocracy i den här filmen. Vi är ju i stort sett redan där.
Ja, nej, jag är också väldigt bekymrad, framförallt det kommer till matlagningen. Det känner jag att Mo Gawdat är på.
Han är på rätt spår. Jag ska visa för Mo Gawdat och se vad han säger.
Ja.
Som här är jättegoda crème fraîche pannkakor. Så jättegoda att smaka på. Och så är det så bara crème fraîche, mjölk, mjöl, ägg och liksom någon färdig jävla sås. Ja, men han verkar ju vara en jättegullig kille, men recepten är piss. Och det är också, så ser man så här, 270 000 likes typ. Vad är det som händer?
Något tar han ju rätt. Alltså det vill säga, det är för att han är en AI-robot. Han har tagit in allt det som man ska göra nu, just nu. Och så, ja, det är väl det. Ja, det han är redan AI robotens liksom första kämpe.
Ja, men det är också, han är mycket mer följare än oss, mycket mycket kompetentare än oss såklart, alltså, så att vi har ju inget att säga till om, men ja, jag blir bestört.
Oh, herregud.
Ja, förlåt. Alltså, jag vill inte att vi ska inte hålla på så här i den här podden och liksom hänga ut folk, för det är inte trevligt, men
ibland så, ja, jag vet måste, inte. Men det är inte han är ju blivit tagen av en AI-robot. Det är inte, ja, hans fel.
Ja. 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 Ja, det var min lilla rant om, ja, men AI.
Jag tyckte det var jävligt, jävligt härligt. Och ja, jag hoppas att du släpper den här Indien.
Nej, men han är min nya guru nu. Jag älskar honom. Think happy thoughts. Ja. Hjärnan är plastisk.
Ja.
Men han säger faktiskt också en jävligt bra grej, tycker jag. Nu ska jag sluta tjata. Jag vet att du vill att jag ska släppa in Indien. Men ja. Han har slutat kolla på skräckfilm och true crime och allt sånt. Han kollar bara på så här intressanta grejer och roliga grejer.
Mm.
För då när han somnar så I fall asleep and my brain is laughing. My brain is laughing.
Because I have $1 billion in my account.
Ja, det är ju det. Det är ju det som får en att så här, ifrågasätta allting. Att man säger så här, ja, det är jävligt lätt att vara lycklig när man har 200 000 miljoner på banken och bara luta sig tillbaka och bara, nu ska jag bara forska i lycka. Så det är klart att det finns ju problematiska inslag med det här, men det går också att anstränga sig lite för att tänka lyckliga tankar ibland när man befinner sig i ett mörker.
Ja, men med det så tycker jag vi säger tack för den veckan. Och jag kommer gå ut på en låt som heter Burning Love av Elvis Presley.
Mm, kul. Mm.
Den får vara okommenterat, men den är en väldigt fin låt.
Ja, den är faktiskt otrolig. Det är en jävla bra tryck i den.
Ja, det är det verkligen. Så att den spelar vi och säger tack för den veckan och på återseende helt enkelt nästa vecka.
Yes, tack för att ni har lyssnat. Think happy thoughts.
Tack.
Puss.